Påven Franciscus tog emot troskongregationen i samband med avslutningen av dess plenarmöte. Kongregationens arbete omfattar övergreppsfall och ansökningar om upplösning av äktenskap. Påven sa att han uppskattar deras arbete som är särskilt nära knutet till Petri efterträdares uppdrag för bröder i tron och en enad kyrka. Det handlar om en pastoral urskiljning vid fall som graviora delicta och frågor kring upplösning av äktenskap in favor. Fidei. Människan av idag vet inte längre vem hon är och har därför svårt att se hur man gör rätt, sa påven. Påven nämnde också att de under plenarmötet har talat om dagens vilja att bestämma själv över liv och död och sa att man måste slå fast att det mänskliga livet från befruktning till dess naturliga slut omfattar en värdighet som gör den okränkbar. Kyrkan är kallad att tjäna den samtida människan, sa påven, och hänvisade till den pastorala missionen där man tar den vilsna människan i hand för att tillitsfullt leda henne till att återupptäcka Guds faderliga kärlek. Kraft och auktoritet stod i centrum för påven Franciscus Angelus reflektion på söndagen då han vid tolvslaget mötte troende som hade samlats på Petersplatsen för att be tillsammans med honom. Påven utgick från dagens evangelium om Jesu agerande i Kafarnaum där vi läser om en exorcism genom vilken Jesus presenteras som en kraftfull profet i ord och handling. Hans lära är ny och evangeliet berättar att folket sa en ny undervisning med makt bakom orden, sa påven Franciscus. Jesus är vår lärare, kraftfull i ord och handling. Han ger oss ljuset som lyser upp vår existens på ofta mörka gator. Vi måste förstå vilken nåd det är att ha lärt känna en så kraftfull och god Gud. Avslutningsvis bad påven Franciscus Jungfru Maria, kvinnan som lyssnar, att hjälpa oss att söka tystnaden inom oss för att höra, mitt bland världens buller, det mest auktoritära ordet. Hennes sons, som ger oss meningen med vår existens och frigör oss från allt slaveri, även från djävulens. På måndagen släppte Vatikanen påven Franciscus nya apostoliska konstitution Veritatis Gaudium, som berör katolska universitet och fakulteter. Påven Franciscus har utfärdat den nya författningen för att se över normerna på de katolska fakulteterna och universiteten, det vill säga institutioner som beviljar pontifikala poäng inom områden som främst teologi, filosofi och kanonisk rätt, men även många andra discipliner. De viktigaste innovationerna i Veritatis Gaudium är att alla katolska fakulteter och universitet har utvärderats av Heliga stolen för att garantera högskolornas kvalitet. Man stärker även riktlinjerna i förbindelserna mellan katolska akademiska institutioner och deras civila motsvarigheter. Man har särskilt utvecklat möjligheterna till distansutbildning. Den nya konstitutionen innehåller också bestämmelser om invandrare och flyktingar så att även de kan ha tillträde. Påven står i ständig kontakt med statssekretariatet om kinesiska frågor. Det sa Heliga stolens presstalesman Greg Burke med tanke på missförstånd om tankar och handlingar mellan den helige fadern och hans medarbetare i den romerska kurien om kinesiska frågor. Burke berättar att påven står i ständig kontakt med hans medarbetare, särskilt statssekretariatet om kinesiska frågor och informeras av dem på ett troget och detaljerat sätt om den katolska kyrkan i Kina och om framstegen i den pågående dialogen mellan Heliga stolen och Folkrepubliken Kina. På den fjärde söndagen under året firade påven Franciscus mässan i den påvliga Mariakyrkan i Rom, Santa Maria Maggiore. Påven Franciscus firade mässan vid ceremonin då den av romarna högt älskade ikonen Salus Populi Romani flyttades tillbaka till kyrkan efter att ha restaurerats i Vatikanmuseets laboratorium. Hela påvens predikan var en hyllning till Jungfru Maria. Påven har mycket starka band till ikonen Salus Populi Romani och detta är den 59:e gången som han ber inför den. Strax före och strax efter varje apostolisk resa tar sig påven till kyrkan där ikonen har sin plats för att be. Modern skyddar relationer och bevarar oss från det onda. Påven underströk, där Jungfru Maria är en del av hemmet kommer djävulen inte in. Där modern finns råder ingen oro och rädslan segrar inte. På den sista söndagen i januari infaller världsdagen för leprasjuka som år 1954 instiftades av den franske författaren och journalisten Raoul Follereau. Det var en man som kämpade mot varje form av marginalisering och orättvisa och han kallades de leprasjukas apostel. Varje år registreras drygt 210 000 nya fall av leprasjuka. Den katolska kyrkan har framförallt i missionsområdena alltid ägnat sig åt vården av de leprasjuka. Man bistår dem inte endast andligt utan genom att vårda dem fysiskt och ge dem konkreta möjligheter till att komma in i samhället igen. På många platser är diskrimineringen av leprasjuka fortfarande stor eftersom man inte tror att sjukdomen kan botas. Påven Franciscus fortsatte sin katekesundervisning om den heliga mässan och eukaristin under onsdagens allmänna audiens. Han talade om dialogen mellan Gud och hans folk och om ordets liturgi. Där talar Gud till oss och den heliga anden som inspirerade till de heliga skrifterna öppnar våra sinnen och hjärtan till detta levande ord. Eftersom vi inte bara kan leva av bröd utan av varje ord som utgår ur Guds mun behöver vi vara ständigt öppna för och utmanas av detta ord i både våra enskilda liv och våra liv som kyrka. Låt oss be den heliga anden om att ordet som sås i våra hjärtan bär riklig frukt och leder våra steg dag för dag på denna pilgrimsfärd på jorden. Stå nära folket som väntar på Guds ord, sa påven Franciscus då han tog emot biskoparna vid Rysslands biskopskonferens på deras Adlimina-besök. Rysslands biskopar berättade för påven att de lever i en period av stort hopp och att deras uppdrag är att ödmjukt följa folket och särskilt de mest behövande. Sant'Egidio-kommuniteten med säte i Rom har öppnat en skola för 300 rohingya-barn i flyktinglägret i Jamtholi i Bangladesh. En representant för kommuniteten har just besökt lägren i landet som tar emot rohingya-flyktingar från Myanmar. Han berättar att förhållandena som råder i lägren är fruktansvärda och det saknas drickbart vatten och mat. Bland flyktingarna finns omkring 500 000 barn. Påven Franciscus har tillåtit utfärdandet av ett dekret för saligförklaringen av de 7 trappistmunkarna i Tiberine av biskopen i Oran och de 11 ordensmedlemmarna som dödades mellan åren 1994 och 1996 under inbördeskriget i Algeriet. De 7 trappistmunkarna tillhörde trappistklostret i Tiberin som grundades år 1938 intill staden Medea. De hade goda relationer till befolkningen som till övervägande delen var muslimer. Natten mellan den 26 och 27 mars 1996 fördes de 7 trappistmunkarna bort av en grupp islamiska terrorister. Den 21 maj kom meddelandet om att de hade dödats. Någon vecka senare återfanns deras huvuden men kropparna har aldrig hittats. På festdagen för Sankt Giovanni Bosco sa ärkebiskopen av Turin i sin predikan i kyrkan tillägnad Maria de kristnas hjälp. Don Bosco sökte precis som påven Franciscus upp de unga i marginalen. Det är 230 år sedan Sankt Giovanni Bosco dog, han som grundade Salesianorden. Och varje 31 januari kommer vi ihåg honom som de ungas far och lärare. Den 15:e synoden som hålls i år ägnas just ungdomarna och ärkebiskopen av Turin, Monsignor Cesare Nosilia, sa: "De två händelserna hör samman därför att i centrum står ungdomarna som de är och inte hur de ser ut och hur de betraktas." Påven Franciscus bönintention för februari månad lyder: "För att de som har ekonomisk, politisk eller andlig makt inte låter sig domineras av korruptionen." Med tanke på diskussioner om Monsignor Barros är skyldig eller ej till att ha nedtystat sexuella övergrepp har påven Franciscus sänt Monsignor Charles J. Chiclona till Chile för att undersöka saken. Barros anklagas för att ha hållit tyst om sexuella övergrepp utförda för en tid sedan av fader Fernando Caradima och på det sättet skyddat honom. Monsignor Charles Chiclona är ärkebiskop av Malta och ordförande för troskongregationens kollegie som undersöker delicta graviora. Kollegiet instiftades på påven Franciscus önskan november 2014 för att snabba på procedurer om dessa frågor. Ett nytt världsunikt experiment utförs i sjukhuset Bambino Gesù's laboratorium. Det handlar om hur immunsystemets celler kan känna igen och attackera cancer. Det är ett innovativt sätt att behandla cancer på som inger hopp. Professor Franco Locatelli, som är chef vid sjukhusets avdelning för pediatrisk onkologi, cell- och genterapi, berättar att hans forskarteam efter 3 års forskning och mer än 2 veckors test har sett resultat. Det handlar om en manipulation av lymfocyter som tas från patienten och modifieras i laboratoriet. Dess roll är att förbättra lymfocyterna till den punkt att de, när de återförs i patienten, kan känna igen och attackera tumörcellerna i blodet och benmärgen för att eliminera dem. Den första patienten, som är 4 år, har genomgått denna behandling och har just skrivits ut. Men det är för tidigt att säga någonting säkert. Man ser dock att det i patientens benmärg inte längre finns leukemiska celler, och detta inger ett stort hopp. Påven Franciscus sände ett budskap genom statssekreterare kardinal Pietro Parolin till toppmötet med Afrikanska unionen i Addis Abeba i Etiopien, och som har anordnats i samarbete med FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. Kardinal Parolin understryker vikten av att genomföra Malabo-deklarationen som antogs under Afrikanska unionens 23:e toppmöte år 2014. För att stödja utvecklingen av jordbrukssektorn för att slå ut hungern. Situationen i Afrika, som är allt svårare, kräver en förnyad uppmärksamhet och ett samarbete mellan dess folk, som av olika anledningar inte lyckas att uppfylla sina grundläggande behov, förklarar kardinal Parolin. Kardinal Parolin påminner också om att påven Franciscus hoppas att man bevarar andan i Malabo-deklarationen. Ett dokument som har inspirerat till en kraftfull vädjan för att befria Afrikas folk från den hotande hungern. Genom jordbruksverksamhet och livsmedelsproduktion i varje land samt ett effektivt arbete mellan alla afrikanska regeringar och internationella organisationer. Det är mycket svårt för kyrkorna i Pakistan att följa regeringens nya regler för beskyddet av kultbyggnader. Svårigheterna att tillämpa de nya reglerna, som har förstärkts efter attacken mot metodistkyrkan i Quetta före jul, beror också på att kyrkorna själva måste betala säkerhetskostnaderna. Katoliken Navid Anthony, som tidigare var premiärministern Sinds rådgivare för frågorna som rör de religiösa minoriteterna, säger att det tack vare minoritetsministeriet förra året installerades säkerhetskameror i många av minoritetens kultbyggnader, som i städernas stora kyrkor. Det initiativet vidtogs av regeringen, ledd av Sind, som gör allt han kan för att beskydda de religiösa minoriteterna.